Herre, jag på, jag tror det. Yes, då blev en snabb bön. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för att du är här. Du hör oss, du känner oss mer än vi känner oss själva. Och vi vet idag Gud så är du här och du har någonting som du vill säga till oss. Jag tackar dig Gud för alla som har kommit hit, även om de kanske inte vet varför de är här, så tackar jag dig Gud för det Herre. Jag ber Jesus att du ska välsigna det här lilla budskapet som vi har framför oss. Och jag ber Jesus att jag så trots min ringa ålder ska kunna göra mig förstådd en kväll som denna. Jag tackar dig Gud i Jesu namn. Amen. Roligt att se er allihopa, även om inte jag ser er. Det är viss bländande effekt här framme. Som ni märker sen, man tror inte när man sitter där nere, när man är här uppe, så det är som två solar mot en samtidigt. Ni märker det sen när ni själv börjar predika. Du är där på tredje raden till vänster, det är du nästa vecka. Om inte Benjamin har sagt det än. Men nu ska vi då tala om ett ämne som jag tycker är ganska intressant. Benjamin talade om två veckor, var någon här för två veckor sedan? Åtminstone 7. Det var någorlunda bra takt i alla fall. Han talade förra två veckor sedan så talade han om Sackeus som var uppe i ett träd och bjöd hem Jesus. Han talade om att det är skillnad på att hört om Jesus och att bjuda hem Jesus. Och jag predikade söndagen därpå så sa jag att det är en viss skillnad på att ha hört om någon och vara gift med någon. Det är en chock för en del förstod jag då. Men jag drog liknelsen att när jag fick syn på Julia första gången, det var 2001, så gifte jag inte med Julia, alltså min fru, så gifte jag inte med henne samtidigt som jag såg henne där. Jag tänkte, yes, där är min fru och så gifte jag oss samma sekund. Alltså det är skillnad på att höra om någon och leva nära någon. Det är så där djupa saker jag kommer till er idag. Ni kanske har hört om det i era biologilektioner, men om inte så är det så faktiskt. Och jag vill lite fortsätta på den vägen. Och jag har en bibeltext från en person som heter Lukas, kapitel 14 och några verser framåt. Och vi läser så får vi se vart detta leder. En av gästerna, Jesus var nämligen hembjuden, hade någon fin fest där på gång. Så sa en av gästerna som hörde detta, sa det till honom, saliga är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Jesus sa det till honom, en man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna, kom, nu är allt färdigt. Men det började alla ursäkta sig. Den första sa det till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas att ursäkta. En annan sa det, jag har köpt 5 par oxar och är på väg att se vad det duger till. Jag hoppas att ursäkta. Ännu en annan sa det, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denna vred och sade till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sade, herre, vad du har befallt mig, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. Då sade herren till sin tjänare, gå ut på vägar, stigar och uppmana en träget människa att komma in, så ska mitt hus bli fullt. Så att mitt hus blir fullt. Så jag säger er, ingen av de män som var bjudna ska smaka på min måltid. När jag låg i början i veckan så hade jag en stor vision för den här predikan. Jag tänkte jag skulle ha stekt en par biffar, satt upp ett bord hit och det ska bara ånga och så ska jag ha en fläkt som ska bli blåst över den här matosen på er. Och med glas och grejer och förrätter och battlar och grejer. Men så blev jag sjuk och jag lite fick skippa tyvärr en idé att fundera och skicka ett meddelande till Jonny sa, få efter en par rulla kebban, så tar vi en sån där snabb version på det, men också det försvann någonstans i en dåsig sömn som jag hade på eftermiddagskvisten. För jag ska egentligen idag tala lite om den här festmåltiden och människan och vår risk att gå miste om den. Jag hörde en historia en gång när jag var liten och den har förföljt mig med spett och gaffel ända sedan dess. För jag hörde en historia om en man som hade köpt en båtbiljett och skulle fara från England till USA. Han har varit i USA någon gång? En. Då kan ni ju säga det till er lärare. Dit vill jag på klassresa. Mannen får i alla fall satt sig på den här båten. Och han hade använt upp alla sina pengar. Så han hade enda han hade med på den här båten. Det var en stor sån här samling med knäckebröd. Ni vet, sån riktigt torra knäckebröd. Och det var bara knäckebröd. Han hade inte råd att köpa varken smör, ost eller andra kaviarliknande substanser. De hade bara den här stora högen med knäckebröd. Ni vet, en lång resa från England till USA med en sån där gammaldags fartyg. För han hade inga pengar, så han hade därmed inte råd att köpa någon mat på det här fartyget. Och det var en sån där Titanic 20, alltså lyxmodell av fartyget. Så dagarna gick och han satt och knaprade i sig det torra knäckebröd. Ni brukar inte torra knäckebröd någon gång när ni är riktigt hungriga. Ni orkar inte ens ta fram smör, utan det blir bara knäckebröd. Så man känner hur tårarna torkar bakom ögat. Det är på den nivån. Så han började tugga i sig knäckebröd och samtidigt så tittade han ut ibland på fartyget. Så den ena som åt den ena goda biffen efter den andra. Det var så himmelskt ut på så många olika nivåer. Och själv satt han där med sina knäckebröd. Och så hände sig i slutet av resan att hans stora lager med knäckebröd höll på att sina. En ganska hemsk mardröm nu när en sån situation uppstår. Och så var det några dagar kvar, tror jag näst sista dagen kvar på hans resa, så fanns det inga mer knäckebröd överhuvudtaget. Och shit, säger man då. Vad ska jag då äta? Man önskar man vore en ko, som man i alla fall några magar att välja på där. Men han var ingen ko, utan hade haft dina knäckebröd och nu var han slut. Och han var jättehungrig. Och ganska trött på knäckebröd. Så då drog han mod till sig näst sista dagen. Så får han till kaptenen och knacka på där. Och sa han sin situation att nu har jag suttit på 3 veckor. Jag tror det var 3 veckor han suttit på den här båten. Och så äter de här arma knäckebröden och nu är de slut. Han sa, kan jag få nåd att en gång få äta den här maten som ni har i er fina restaurang? Med de olika biffarna, ox, filé och alla de fina sakerna. Och så sa kapten så här till honom. Visste du inte att det ingick i biljetten? Och då när jag hörde den historien, då började jag tycka lite synd om den stackars knäckebrödätande individen. Och han åt ju några ton då den sista dagen. Men saken är den, kära vänner, att så här är det med många av oss och våra liv också. Det finns en värld, en himmelsk värld, som Gud har skapat, och det finns en himmelsk värld i världen som Gud har skapat, nämligen Guds rike, som vi kristna och vi människor överlag, oavsett om vi är kristna eller inte, går miste om, för jag har ingen aning om vad det finns tillgängligt för oss. Ursäkta mig, ni kanske på något sätt tror nu när Benjamin predikar och alla andra, och jag predikar så sällan här, att man kan vara tyst när man hör på mig. Jag brukar ha ett recept mot det. Jag ska inte säga vad det är, men jag sätter glaset här en stund. Bara för att vi får igång oss lite och känner att vi lever på något sätt. Och en del börjar gömma sig under bänkarna, rent säger jag. På Benjamin kanske. Nåväl, där är vattenglaset och där är ni, så får vi fundera på det under kvällen. Jag skulle vilja tala om 3 områden, den här bibeltexten som jag fann. Som människan, som jag ser som faror för oss idag. Hur vi kan gå miste om den här festen, den här festmåltiden som Bibeln talade om. Och det är 3 ganska vanliga områden som jag tror du kommer kunna identifiera dig med på ett eller annat sätt. För det är inga hokus-pokus-filiukus grejer, utan det är ganska normala saker. Första saken som jag tror kan hindra dig att komma med i den här himmelska festen är något du äger. Vad betyder det? Jag snart vet du. Den första sa det till den här herren som har bjudit honom på fest. Han sa någonting väldigt konstigt. Han sa, jag har köpt en åker och jag måste gå ut och se på den. Jag hoppas att du ursäktar. Har jag någon åker, funderar du. Det kan hända att du har det och det kan hända att du inte har det. Men det som är intressant med den här historien var att på Bibelns tid, när man ordnade fest, så gjorde man det alltid på kvällen därefter 8-tiden. Har någon varit i Israel här? En par. Hur ljust är det 8 på en kväll i Israel? Är det ljust? Är det sådär mitt på dagen? Man ser jättemycket. Nej, i Israel på kvällen är det kolsvart. Och då funderar jag, vad tänkte den där mannen göra när han skulle få se på sin åker när det är kolsvart? Jag har en sån liten nyhet åt er. Det fanns inte ficklampa på den tiden. Jag fanns inte heller sådana ljusriggar som lyser upp mig och ger mig både tinnitus och migrän samtidigt på något konstigt sätt. Utan det var kolsvart. Och dit ska han få och se på sin åker. Jag funderar, Vad får han se? En groda som hoppar omkring där eventuellt. Men vad? Ja, jag vet inte. Eller han vet ju inte heller, utan det var ju bara en dum ursäkt. Och jag ska säga dig, kära vän, när du har en ursäkt som kommer till de andliga sakerna, eller till din lärare eller till din bästa vän, de är oftast ganska dumma, de här ursäkterna. Jag orkar inte kanske den här vanligaste ursäkten, men du säger ju aldrig så, utan du kommer på att din mormors framtand har ont eller någonting. Och så säger du dig istället, och det är mycket dummare. Lika bra att säga att du inte orkar istället och säga så som det är. För att vi tror ju oftast, jag tror ofta, jag kan ju bekänna några synder här samtidigt när vi en gång i farten. Jag har en liten svaghet för någonting som heter bredspel. Jag har några få, allt för få. 180 nämligen. Och jag har en tendens ibland märker jag att jag tror mig att bara få det här bästa spelet av dem alla, och det är inte Monopol. Fy skäms att du tänkte att det var det. Och det är inte Risk eller Trivial Pursuit, utan det är några andra bättre. Så jag tror alltid, bara jag får den här grejen, så då blir det nog bra igen. Bara på något sätt skaffa den här prylen, den här nya bilen, den här nya cykeln, den här nya datorn, och ni tjejer tar några ekvivalenta drömmar till de orden. Häst kanske, jag vet inte vad ni är ute efter. Men sen normala saker som alla vill ha hela tiden. Om man tror, bara jag får den här saken, så blir det nog livet perfekt. Den här diamantringen och andra saker. Jag fick tänka väldigt feminint. Vad ska min fru tycka nu? Jag har en fin väska som hon säkert vill ha. Så jag tänker, bara få det här så får jag en ordning på mitt liv. Och risken är, kära lilla dumhuvud tänkte säga, säger till mig själv. Så är ju bara det att vi tror att bara vi skaffar den här saken så blir mitt liv bra. Och ditt lilla dumhuvud, lyssna en sekund, så ska jag säga att när Jesus kommer till dig och säger, vill du komma på min fest? Så säger du nej. Jag har en tid med någon fest, för jag håller på med min ponny. Det var en bild. Alltså vi måste ju på något sätt förstå realiteten här. Att vi människor har en tendens att fokusera på någonting som vi ser, någonting som vi äger. Och det där fokuset leder ofta till att fokuset i himlen, när Jesus kallar oss till den här festen där steken bara osar ner i näsborren, ut genom öra, in genom öra igen och tillbaka genom näsan, in genom munnen. Att vi bara går på något sätt miste om det som Jesus har för oss, för att vi har fokus på dessa djävulska, infernaliska saker som finns här i världen. Och vi tror på något sätt att bara ha de här sakerna, så är mitt liv perfekt. Jag köpte en par bredspelare om dagen, nummer 180, och är ännu inte nöjd. För jag har några nya i sikte som jag vill ha. Och det finns en risk att jag aldrig blir nöjd. För det verkar vara så, har jag märkt. Att när jag spar mina pengar, och ibland ger jag bort lite, och jag spar lite mer pengar för jag vill få till Mauritius och så vidare. Men jag märker, men det ger ju ingen tillfredsställelse. Tvärtom så märker jag att det ger mig mindre glädje. Mindre inre tillfredsställelse. Och på något sätt så märker jag att fokuserar jag tillräckligt mycket på det här och dessa jordsliga tingest som man säger för 200 år sedan, så märker jag att någonting på min insida äter upp mig. Jag vet inte om ni har sett den högt andliga, djupa, teologiskt korrekta filmen Sagan om ringen. Några i alla fall. Några nördar mitt ibland oss. Det finns en scen där, jag har läst boken 14 gånger så någonting kan jag i alla fall. Det finns en scen där som jag tycker om på slutet. Där vår vän Frodo, som man säger i Finland, och Frodo i Sverige, har den här förbannelsen till ring. Och så är den där vid Mount Doom och ska slänga ner den. Ni har sett filmen, ni ska läsa boken, den är bättre än filmen. Och så står han och ska slänga ner den här ringen. Och säger Sam, throw it away, what are you doing? Och säger Frodo, no. Så pjonk, svinnar in ett intet, så blir det lite brottning med Gollum där, så tuggar han lite barbecue Gollum där. Så får han, jag ska inte spoila hur det slutar, men hur som helst, varför mitt i allt? Frodo hade sett vad den här ringen hade gjort åt Gollum. Gollum var ju ungefär likadan som han var. Ursäkta ni som inte har sett filmen, ni bryr er skit om vad det handlar om. Ni är så snälla. Hur som helst. Men när ringen hade egentligen förstört en människas liv framför ögonen på Frodo. Men när han hade chansen att förstöra den här ringen så klarade han inte av det. Varför det? Jo, för den på något sätt tagit tag i honom. Får ett grepp om honom. Och den här mitt i allt var viktigare för honom än själva uppdraget. Varför han fanns på den platsen, på den jorden. Och många gånger kan det bli så för oss också. Att vi sätter vårt värde, vår vikt i någonting. Kanske inte en ring, men en morot. Jag vet inte vad ni har ett värde i. Att det på något sätt blir viktigare än varför du existerar på den här jorden. Jag tror många gånger att vi har en tendens att på något sätt sätta vårt hopp till någonting som vi äger, någon pryl, whatever. Och sen när Jesus kallar oss till värsta festen så har vi inte ens, vi vill ju inte ens fara på det. Det är det som är det mest skrämmande. Vi vill inte dit. Och nu ska det vara lite pinsamt när Jesus kallar dig till himlen och säger nej, jag vill inte för jag ska på kebab. Och så säger Jesus, men jag är ju oxfilé där inne. Så jag hittar på ett djur bara för dig och det är mest gott av dem allihopa. Nej, men jag har kebab. Det är åsnekött. Har jag hört. Kanske. Så jag märkte att den första orsaken, eller risken som vi människor har att gå miste om den himmelska festen, är att vi fokuserar på någonting som vi äger. Den andra punkten. Det är någonting som du gör. Och den andra ursäkten så är ganska halv likadan som den första. Han säger att jag har köpt 5 par oxar och på väg att se vad det duger till. Jag undrar vad han menar med det. Jag får ju vissa associationer här vad de där 5 par oxarna ska göra. Det går vi inte in på förrän i 18. Men hur som helst. Han hade de här 5 oxarna och det är fortsatt lika mörkt där ute. Vad ska han se? Jag tycker jag hör något mu där borta. Mu, ja det var en ko. Mu, ja det var en till. Och så vidare. Vad ska han ut i natten och se på några oxar för? Han ska se vad de går för, sa en annan bibelöversättning som jag läste. Men det borde han ju veta när han köpte dem. Han köper mig oxar i smyg på en sån find it auktion och tror att nu får jag 10 fina oxar hem nästa postleverans. Man har ju någon mur där när man håller på att sova. Vad är det? Ja, det var 10 oxar som jag köpte igår. På hot då. Det funkar inte riktigt så, utan det är bara en ursäkt över någonting som vi håller på med ganska ofta. För hörni, några minuter till, eller det kanske var en underdrift, 10 minuter eller 15 minuter till får ni höra ännu. För jag tänker på mig själv igen. Jag kan ju börja där och sen börja attackera era liv lite mer efteråt. Verkar lite mer ödmjukt på det sättet. Så märker jag hur jag oftast lägger mitt värde i, min tillfredsställelse i det som jag gör. Har jag haft en bra arbetsdag så är jag lite glad. Har jag haft en råkar radera hela hemsidan och bränt upp lagret så är lite mindre glad. Alltså man som människa sätter ofta sitt värde, sitt liv, sina drömmar, sin passion i saker som man presterar. Eller hur? Jag blev alltid glad när jag tänkte jag fick 7 i skolan. Jag vet att det inte är så bra för de flesta av er, men jag var en sån som det var bra om man fick såna siffror. Och då på något sätt, tack Gustav. Så på något sätt så satt man sitt värde i vad man hade gjort. Och en jul fick man en enorm utskällning av sin morsa där man hade ett medeltal som var väldigt lågt. Och så satt man sitt värde i att man hade misslyckats i vad man hade gjort. Och vi har en tendens vid människor att vi sätter så mycket värde i vad vi håller på med. Om vi spelar gitarr, sjunger, spelar fotboll, kastar dart. Gör man sånt? Nej, kanske inte. Spelar paintball, kastar äppel på läraren i smyg. Och så vidare. Att vi sätter oftast värde i vad vi gör. Jag frågar ibland er eller er i smyg. Hör jag på och Facebookar i spion på er lite här och där. Och så märker jag hur ofta ni sätter ett värde i vad ni har gjort. Jag frågar, har ni haft en bra helg? Och ni svarar, jo. Vad tänker jag? Hur så? Och det är väldigt sällan någon svarar då, ja men jag gjorde ingenting. Någon kan säga, jag har sov ut. Det är ett uttryck som finns ibland oss. Det betyder att man sov i 17 timmar i sträck. Nej, det var bara Jonis som håller på med sånt. Det är väldigt sällan någon är jätteexalterad över sin livsberättigande, alltså sin existens. Man är glad för att man bara existerar. Ofta när jag frågar mig själv eller Benjamin, eller Daniela eller Jonis, har du haft en bra helg? Då svarar vi, den var jättebra. Varför det? Jo, för vi gjorde massa saker. Det var en jättefin fest. Jag for på krog i smyg och så vidare. Vi gjorde massa saker. Och så sätter vi vårt värde i någonting som vi har gjort. Men om vi för mycket sätter vårt värde, vårt liv i saker som vi gör, vad leder det då till? Jo, det leder till när Jesus kommer och kallar oss. Så vill vi inte komma, för vi är så fast i saker som vi håller på med. Vi är så fast i saker som vi ska göra. Vi är så fast i saker där vi ska prestera. Vi ska på något sätt visa världen att vi kan nog. Vi ska ha den bästa karriären, vi ska ha 10,5 i medeltal. Och vi ska göra allt det andra bara för att visa att vi duger nog här. Problemet är att när du håller på att prestera så mycket som du gör, så kan du missa det som Gud vill med dig. För Gud kommer aldrig att avgöra ditt värde över saker som du presterar. Han kommer alltid att avgöra och bestämma ditt värde för den du är. Och ditt värde är alltid perfekt i Guds ögon. Men risken är när vi håller på och vi springer omkring som myr och en myrstack, att vi missar det viktiga. Vi missar att Gud älskar oss för den vi är och inte för det vi gör. Och det är så viktigt att vi inte fastnar i massa kringelkrokar och vi funderar, är jag bra idag? Har ni någon gång, kan vi vara lite ärliga idag? Nej, det behöver vi inte vara, men jag kan vara det i alla fall. Jag märker ibland när jag till exempel har talat till sådana som er. Och så märker jag för mig själv hur till 90% av gången så kommer jag hem och lite små prunken och sur. Och min fru frågar, har du mens? Nej, gör inte hon, men hon funderar, har du den då? Fast det inte är fysiskt möjligt, för du är man. Och säger jag, eventuellt har jag det bara för att jag predikar så dåligt. Det var en djup bild, ni vill inte berätta något så många. Men jag märker att mitt humör också för mig själv, som någon form av wannabe-predikant, så ligger i, har jag lyckats med någonting som jag gjort? Har jag predikat så någon blev glad? Har jag predikat så någon grät? Har jag predikat så att någon får hem och skvallrade på mamma? Och någon satt ut arga bilder på mig på Facebook och sa, döda honom 500 euro. Och så känner man att, yes, nu har jag gjort någonting bra, eventuellt inte så bra då för alla. Men jag känner mig lite exalterad. Men sen en annan gång så jag predikar riktigt sunkigt. Ingen säger något tack som förra söndag. Och sen är man hemma och tycker man synd om sig själv. Och så tycker man att man är världens sämsta människa, man ska aldrig mer predika. Man säger upp vänskapen med precis varenda en på Facebook. Man har bara en vän kvar och det är en själv. Man skapar en ny profil för att ha någon vän. Och så är man där och tycker man sig synd om sig själv. Men vad har man gjort? Jo, man har satt värdet i vad man presterar och vad man håller på med. Och det är absolut dummaste som du kan göra. Det är att sätta ditt värde i saker som du gör. För då blir det din religion, då blir det din Gud och inte Jesus. Och då kan du gå miste om den här festen som han har för dig, som han bjuder in dig till. Han kommer, men ska du vara med nu på min fest? Och säger du nej. För jag tillber en annan Gud. Jag tillber Guden mina prestationer. Fi. Och det är ingen bra Gud, för du kommer aldrig vara nöjd över den. Jag vet inte, ni då som är så superhumans allihopa. Ni som lyckas oftast mycket som ni håller på med. Hur länge är ni glada över det där? Jo, ni fick 10 kurser med en nytt prov nästa måndag. Och så är du jättenöjd över den här 10 eller 20 i mitt fall, eller 5 från någon annan. Och så, men hur länge är du nöjd då? Jo, om det är nytt prov på måndag, men usch då. Inte matte kurs 4. Eller fysik, eller vad jag förstått är favoritämne för alla troende, kemi. Jag vet inte hur många elaka statusar jag läser på Facebook som alltid har med kemi att göra, va? Tycker synd om alla kemister här när ni skriver så mycket illa om kemi. Nu tycker jag alla skriver en god Facebook-status ikväll om kemi. Nej, jag gick inte hem. Ja, strunt i det. Eller inte alls. Jag tycker ändå ni kan göra det. Min huvudpoäng här är att ska du sätta ditt värde i vad du håller på med, så kommer du aldrig heller att finna någon form av tillfredsställelse. Och när Gud kommer och kallar dig till hans fest, så kommer du tacka nej. För du har redan en Gud. Och det är dina prestationer. För det tredje. Och den sista punkten av de här tre. Och där skriver vi så här. Något du har känsla för. Jag skriver något du älskar för, som jag tänkte var för kontroversiellt, så jag ändrar mig. Något du har känsla för. Ännu en annan sa det. Och det tycker jag, det här måste vara den absolut dummaste bortförklaringen av vad de allihop. Jag har gift mig. Han kan ha gift sig för 45 år sedan. Och hur många kan komma på festen då? Om man är gift får man inte vara med. Ni förstås, för inte så många av er är gifta, men jag då får inte vara på någon festen och med, för jag är gift. Nåväl, du får nog vara på alla fester fast du är gift, ska jag säga dig så här, som en pastoral sanning åt dina öronsnibbar. Men jag märkte ibland, jag vill stanna lite längre, för den här punkten är ganska viktig för dig att förstå. Jag vill börja med en sak, en lögn nu, så jag ska bara på något sätt döda lite illusioner för dig och säga att din tomten finns där, så du riktigt förstår det direkt. Det finns en liten tro hos många av oss och hos många av er, för jag tror jag vuxit ifrån den här nu de sista 20 åren. Och det är, bara jag får den här killen eller tjejen, då kommer himlen ner på jorden och allting är perfekt. Och jag svävar in i evigheten på ett moln. Och fyra olika trumpeter, det blåser fanfarer till mig var eviga sekund. Jag kan säga, det är inte så. Jag vet inte hur många samtal jag haft sista åren med massa relationer hit och dit. Och det är kriser och det är kärlek och det är mindre kärlek och det är mer kriser och så vidare. Jag tror, jag här nu säger du får inte ha några relationer. Jag vill ha mer relationer. Vi kan ha vem tar vem här nästa fredag, tycker jag. Vi hade ju ändå en sån här Heart Friday, det skulle ju passa bra. Fem frivilliga killar och män. Nä. En så är där och han var anonym, han gömts under bänken. Jag är inte mot relationer. Men kom ihåg det här, att din relation, era relationer kommer inte att lösa alla dina problem i livet. Jag hade en vän när jag blev kristen. Han var vän med honom i 2 år. Det som hände då, det var att han blev kär och fick en tjej. Och jag minns det så väldigt tydligt. Han skickade mig ett mess i början av 2001 som lyder så här. Anders, jag är kär. Hon har hjärtan där och han lät väldigt förälskad. I ett sms hur man nu gör det, men det lät så i alla fall. Och så hade han blivit kär och gick ganska snabbt för att förlova sig och greja på en vecka. Jo, han gjorde det i alla fall. Och så sa han så här. Anders, jag vill inte att denna relationen ska komma mellan oss. Det ska inte förändra vår relation överhuvudtaget, sa han. Och jag funderar, ska jag ha Nobelpriset i lögn så här 10 år senare? För jag har sett honom efter det där ett antal av 6 gånger. Alltså inte träffa honom, utan sett honom. 6 gånger på 12 år. Och jag såg honom här vid jul och nyår, så det är därmed 2 år sedan jag får se nästa gång, enligt all matematik. Det finns en risk hos oss unga och äldre förstås. Det är att när vi får en relation så låter vi relationen bli vår Gud. Då är relationen som är viktiga. Vi vill inte vara med i kyrkan, vi vill inte få träffa våra vänner, vi vill inte heller få i skolan, utan enda vi vill göra det, vi vill stänga in oss i ett rum och grovhångla 24 timmar om dygnet. Det kanske är roligt första dagarna, men sen behöver du skaffa något bättre. Sen. Låt oss inte gå in på de detaljerna nu. Men det finns en sån här illusion hos oss. Det är att när vi får en relation så då på något sätt faller allting på sin plats. Allting blir perfekt. Och vi skiter i allting annat så länge jag får ut mina begär ur min kropp som bara trånar och hoppar omkring hormonerna i 4 olika tonarter samtidigt. Vi tror det i alla fall. Att bara vi har en relation så fungerar allting annat också. Jag skulle säga, när du har en relation, det är då utmaningarna börjar. Det är jätteroligt att ha relationer. Jag hade några innan jag hittade bingo. Och jag tror på dem och vi kommer nog tillbaka till det. Jag ska bevisa för dig att jag tror på dem. Men du ska inte låta dina känslor bli din Gud. Eller vad du projicerar dina känslor på. För det kommer inte heller det att lösa problemet med den här inre tillfredsställelsen som du har. Jag läste en artikel häromdagen som jag blev lite små Jag tänkte säga några ord som börjar på F, men det ska jag inte göra. Arg på. De har en sida i Sverige som heter någonting random. Som går ut på att den riktar sig till gifta och par som är tillsammans. Så man får lite torrt i sin relation. Och så går det ut på att de här då som är gifta så i smyg så kunde ha lite såna här otrosaffärer. Och så får man få med den här sidan och söka efter någon likasinnade. Och så får man få ut då ha sina äventyr tillsammans. Och enligt den här sidan så fanns det i Sverige 220 000 medlemmar på den där sidan. Vilket ungefär motsvarar 5% av Sveriges vuxna befolkning. Det betyder var 20:e svensk som du ser på stan så är med den där sidan. Minst sagt. Och så frågar man sig, varför finns det en sån där sida överhuvudtaget? Man skulle borde varit på den, man borde skriva varje insändare till Vasabladet och starta en massa mobbningsgrupper mot sidan bara. Och det kan man hända att man kan göra. Men problemet är ju inte sidan. Problemet är varför behöver man sidan? Varför har människor ett behov av att få ännu mer tillfredsställelse trots att man redan har en relation? Jo, för relationen i sig räcker inte. Relationen i sig räcker inte att få, att man sätt fylla det här tomrummet på något sätt, den här saken som bubblar i vårt hjärta. Relationen i sig kan vara fantastiskt och bra, jag är inte mot relationer, nej. Jag har ju själv varit gift snart i 20 år och så vidare. Nice. Men det är nice. Det finns vissa fördelar kan jag nog säga med att vara gift. Det kan vi ta i den här relationspredikan om några månader. Så inte mot relationer i sig, men låt inte relationen bli det som du avgudar eller styr ditt liv av. För det däremot kommer inte att ge dig tillfredsställelse, glädje och stå hej och allt annat som du är ute efter. Och det var första delen. Andra delen, jag ska snart sluta. Så jag predikar bara en gång vart halvår här, så ni måste lite stå ut i alla fall. Där är vattenglaset sen om ni känner att det håller på att bli för torrt här i tillvaron. Så, det sista av de här delarna som jag talar om. Att vi inte ska sätta vårt värde i någonting vi äger, någonting vi gör och inte heller någonting vi älskar eller tycker om. Men jag ska också vilja tala väldigt snabbt om att inte heller låta destruktiva, jobbiga känslor göra att vi går miste om den här festen som Jesus sa för oss. Jag minns en händelse som jag var med om för några år sedan när jag fick kontakt med en ung man som har haft ett ganska tufft liv. Han var jättetrotsig och ganska upprorisk hela tiden. Hade inte så mycket. Han lydde aldrig någonting och försökte man säga något positivt så fick man mera en rak höger tillbaka än något positivt tillbaka. Men då när jag satt där så påminner jag mig själv om en film som jag hade sett för ganska många år sedan. Och jag måste se den igår kväll igen för jag tycker så bra om den. Märkte jag igår kväll. Och den heter Good Will Hunting. Som ni kanske någon av er har hört om i misstag. Handlar om en ung man som är geni men har ett ganska jobbig bakgrund. Och det finns en scen där som jag minns jag såg den för ganska många år sedan. Så slog det mig på något sätt att den där scenen kommer jag någon gång själv ha nytta av. Och den här scenen handlar om egentligen den hårda killen som bara bråkar med dem alla. Hade varit inne i x antal rättegångar och bara ställt till med en massa oreda vart han än hade befunnit sig. Hade väldigt svårt att ta emot kärlek, hade väldigt svårt att visa kärlek och så vidare. Och den här mannen som har försökt hjälpa honom så säger mitt i allt en par ord som låter så här. Han sa, det är inte ditt fel. Och så säger han de här orden, det är inte ditt fel ett tiotal gånger. Vilket leder till att den här mannen i filmen börjar gråta och på något sätt får uppleva ett inre helande. Och jag tänkte på den här filmen när jag satt med den här killen, unga mannen. Som var så hård på ytan, som på något sätt var så uppstudsig och elak mot ganska många människor. Och så gick jag för mig bara att nu ska jag säga samma ord till honom. Så jag börjar säga, det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel att du har råkat ut för det här. Det är inte ditt fel att du har blivit mobbad. Det är inte ditt fel att du har på något sätt tvingats leva genom de här olika sakerna. Och det slutar med att han plötsligt börjar tårarna rinna från hans ögon. Och han på något sätt kom och kramade om mig. Och vi hade en väldigt lång stund tillsammans. Där han bara fick på något sätt gråta ut i min famn. Kom ihåg det. Vad du än har gått igenom. Vad du än har upplevt för svårigheter. Du kanske just nu upplever ett helvete på jorden. Så kom ihåg att det är inte alltid och väldigt sällan ditt fel. Det är inte ditt fel att du måste gå igenom jobbiga passager eller går igenom jobbiga saker. Det är inte ditt fel kanske. Jag säger kanske för man vet ju inte, ibland kan man ställa till med ett annat som jag lyckades göra. Men det är inte ditt fel. Över allting ont som händer i ditt liv. Det är inte ditt fel att du blev mobbad i skolan. Det är inte ditt fel att du kände dig utfryst. Det är inte ditt fel att du upplevt att dina föräldrar aldrig älskar dig. Det är inte ditt fel att du aldrig känner att du haft några vänner. Det är inte ditt fel att du går igenom kanske en depression eller en ångest. Du kanske kämpar med anorexi. Du kanske kämpar med att älska dig själv. Det är inte ditt fel att du känner de här sakerna. Men kära vän, låt inte de här känslorna bli ett hårt skal. Så du inte kan ta emot det som Gud vill ge dig. Gud har accepterat dig. Gud älskar dig. Gud vill ditt bästa. Han behöver få komma in också i ditt hjärta. Så att du ska få uppleva det. Samma sak som jag själv har fått göra. Som den här unge mannen fick göra. Så det är viktigt att vi inte heller låter såna här destruktiva känslor. Vi kanske har människor som vi hatar. Jag har människor som jag hatar. Jag berättade förra söndagen i min predikan hur jag var handlat i City Market och skulle köpa köttbullar och potatis med brunsås. Och när jag kommer till kassan så ser jag, sitter i kassan den ledare som hade lett det lilla gänget som hade mobbat mig genom nästan hela högstadiet. Jag fick smärre chock och jag tror personen också fick en smärre chock när vi såg vem vi var. Och jag snabbt betalar och jag far därifrån. Men jag går kanske 20 meter. Och så går jag nästan till de här dörrarna som öppnas av sig själv. Så jag vill lite moderna saker. Far så här. Och så hör jag mitt allt en röst. Som kom bara från ingenstans. Och säger rösten till mig. Anders, har du förlåtit de här människorna som gjorde dig illa? Och ni vet ju, man är ung och lite konstig och dum ibland. Så man försöker på sig det här med att argumentera med Gud. Jag vet inte om du någon gång har argumenterat med dina föräldrar. Jag kan säga en sak, det är svårare att argumentera med Gud. Och jag ursäktar mig lite och jag försöker hitta på några idéer varför jag inte skulle behöva förlåta mina föräldrar. Föräldrar säger jag. Det gjorde jag senare. Det måste jag också göra. Men de här som hade mobbat mig. Men inte fann jag något godtyckliga argument. Något goda argument. Så jag gick. Jag vågade inte, kan jag erkänna, gå direkt till personen. Men jag gick hem till mitt vardagsrum. Det var ungefär enda rummet. För jag hade bara ett rum. I min fina stora lägenhet på Fredsgatan. Och så böjde jag mina knän. Och så bad jag Gud. Hjälp mig. Att förlåta de här människorna. Och jag märkte när jag bad den bönen och jag bad Gud om hjälp. Så märkte jag att några saker hände. Jag började mitt i allt tycka om de här människorna. Jag började plötsligt tycka mer om mig själv. Och jag började plötsligt tycka mer om Gud. Det som händer ibland när vi förlåter. Så att de tre sakerna händer. Vi börjar tycka mer om Gud. Vi börjar tycka mer om oss själva. Och bör tycka mer om människorna runt omkring oss. Jag minns det, som sagt, jag ska inte hålla på någon länge till. Jag har sagt det 3 gånger. Men jag minns en ung kvinna kom i kontakt med för en del år, ganska många år sedan nu. Som har haft ett ganska jobbigt liv. Hennes båda föräldrar var alkoholister. De lämnade henne när hon var ganska liten. Så hon fick växa upp på ett fosterhem. Hennes mamma dog när hon var 10-11 år av en överdos av någon form. Och hennes pappa hatar hon av hela sitt hjärta. Jag kom i kontakt med en människa som det hade fått ganska slint för att börja ta den ena substansen efter den andra, att börja vara med i en kult av något slag, och livet var nog kanske inte det bästa som fanns här på jorden. Och jag träffade på den här personen, och var en ganska våldsam upplevelse för människan, var mest aggressiv och sur och arg på allting hela tiden. Och så frågade jag efter ett tag Gud, det är ju bra att göra det ibland. Vad kommer att hjälpa den här personen? Och då kände jag inte till så mycket om hennes bakgrund. Men då sa Gud till mig så här: Anders, hon måste förlåta sin pappa för att få ordning på sitt liv. Och så jag sa det till dig, och det sa hon, det är det sista jag kommer att göra. Och då berättade hon den här historien åt mig, hur hennes pappa var alkoholist, behandlade henne fel, hela familjen fel. Hade inte ens berättat åt henne när hennes mamma hade dött då för en par eller en del år sedan. Hon var så fylld med hat, den här unga människan. 15 år eller 16 år var hon. Då sa jag till henne, låt oss be till Gud att Gud ger dig kraft att förlåta din pappa. För jag vet att du klarar inte av det, men Gud kan hjälpa dig att göra det. Så gjorde hon det. Hon försvann bort med sin vän. Hon väckte mig följande dag, för vi var på någon läge någonstans. Och jag har aldrig sett, jag tror jag, en så stor skillnad på en människa som jag såg i hennes ansikte. Det var som ett glädjeuttryck som gick tjuvarv runt huvudet. Hon sa, Anders, vet du vad? Jag tror jag kan gissa, sa jag. Vi bad, och klockan 2 på natten så fick jag smutsligt en oväntad kraft att jag mitt att kunde förlåta min pappa. Och då mitt att släppte allting annat i mitt liv. Och jag kan säga att hon blev näst intill en helt ny människa. Och än idag, sista pratade med henne, nu bor hon i Sverige, så jag har inte pratat med henne sista tiden. Men sista pratade med henne, så hon lyckligt gift, hade familj och barn och hela köret. Så Gud kan göra alltid stora saker i oss. Men det är viktigt, kära vänner, jag vill poängtera det ännu. Det kan vara ibland positiva känslor som är vägen mellan Gud och oss. När vi får såna avgudar i form av relationer och andra saker som vi sätter vårt hopp och vår kraft och vår motivation till. Men det kan likväl vara, och kanske mer vanligt, vara negativa känslor. Oförlåtelse, vi hatar oss själva, vi hatar våra föräldrar, vi hatar skolan och så vidare. Som gör att vi kan missa det Gud vill med oss och i oss. Och jag vet att det är jobbigt. Och jag vet att det kan vara svårt och utmanande för oss att hantera det här. Men likväl så är det det som Gud säger till oss. Att det är det vi ska göra för att vi ska börja må bättre och få ett bra liv. Och jag har några fina slutklämmar här som jag ska se om jag säger någonting vist här. Nej, men jag säger det ändå. Här skriver väldigt filosofiskt. Om inget av dessa saker som jag just har talat om, nämligen att äga saker, göra saker, ha känslor för saker, genom form av tillfredsställelse eller ens kontakt med Gud, vad är då meningen med livet? Ska jag bli någon sån asketisk, jag ska klara det svåra ordet sen, munk, som en gjorde på några hundra år efter Kristus. Han ville dö bort från världen, så han får flytta upp på en påle. Alltså ni vet, en sån stor liknande sån där elstolpe. Och så var han där, jag ljuger inte. Han var där i 30 år. Satt han där upp och på något sätt sökte Gud. Och trodde att nu hade han funnit meningen med livet. Sen vet inte om Gud sa det att gå ner efter 30 år, men han kom ner sen till sist. Det är inte det jag talar om. Jag talar inte om att det är ont att äga saker. Jag har en dröm, jag vill bli miljonär. Varför det? Jo, för då kan jag ge bort mer saker. Alla av er kan ju be att det ska bli det, för kanske ni får någonting. Alltså det är inte fel att äga saker, det är inte fel att göra saker, det är inte fel att ta känslor och relationer och hela gänget. Men det är skillnad på i vilken prioriteringsföljd vi gör de här sakerna. För lyssna, det är kanske kärnan i allting jag säger idag. Vad vi börjar med kommer också visa vad som håller i längden. Börjar du med att ha relationer, börjar du med att göra massa saker, börjar med att försöka äga massa saker, inget av det där kommer att hålla. Men om du börjar med, som Jesus säger i Matteus 6:33, att söka först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få, vadå? Allt det andra också. I min värld så är allt, allt. Allt är lika med allt, har jag lärt mig någonstans. Och det betyder att när jag försökt följa Jesus och leva för honom, knaggliga steg, ibland går det fram och tillbaka, och ibland far man fram i ett plan, ibland sjunker man ner som en ubåt. Så jag märkt att söker jag Jesus, vad har jag idag? Jo, jag har en del, jag har i alla fall 180 bredspel och en lägenhet och en bil. Gör jag någonting? Jo, jag är utvecklingschef på ett företag och jag är pastor i församlingen och jag är till och med gift. Alla de här tre sakerna, fullt med välsignelse, har jag prövningar och jobbigheter ganska ofta. Sent idag satt jag på soffan och muttrade för mig själv och funderade hur alls jag ska orka predika för sådana konstiga människor som er. Som ändå inte lyssnar på mig och ännu mindre minns någonting av vad jag talar om. Och för vits med det funderar jag för mig själv och tycker synd om mig själv och ingen någon gång skriver något positivt om mig på Facebook. Det är sådana tankar som man går om man heter Anders Holin. Det är jag alltså. Såklart, det kommer motgångar och jag har haft perioder där det har varit väldigt tufft emellanåt också. Men jag märkte att när jag söker Gud, när jag försöker fokusera på honom, så ger han mig den tillfredsställelsen som till och med ger mera än någon relation, något bredspel och någon pastoral tjänst. Så vårt fokus, kära vänner, bör vara att först söka Gud och sen bara på något sätt lita på att allting annat faller på sin plats efteråt också. Efeserbrevet 2:11 säger att vi går i förutberedda gärningar. Och vad betyder det, frågar du? Det betyder att du behöver inte vara så orolig när du sover i natt. Varför ska jag det? Jag tänker att jag drömmer om morgon. När jag var liten var jag rädd för morgon. Är någon här rädd för morgon? Tack. Har en själs broder här i alla fall. Men jag behöver inte vara så rädd för morgondagen. Varför det? Jo, för det står i Bibeln att Jesus har hand om min morgondag. Jag tror inte riktigt varför det var för roligt med det här, men jag ska fråga några utvalda efteråt. Till sist, för fjärde gången, efter en 20 gånger brukar alltid vara till sist. Gud har bjudit oss in på en fest. Men vi har oftast, du och jag, och mest du, och ännu mer jag, massa ursäkter som leder till att vi aldrig får uppleva hans kärlek. Det räcker inte med att du har hört om Gud. Det räcker inte med att ens tro på Gud. Utan det viktiga är att du kommer med på den festen som han har kallat dig till att komma på. För det är den bästa festen. Jorden kommer en dag att försvinna. Fast du inte tror det när du är så ung på 14-15. Och tror att jag kommer leva för evigt. Men det är inte så. Förlåt mig att jag förstör ditt liv. För en dag så kommer du att dö. Och en dag kommer du stå inför Jesus. Han kommer fråga dig, har du med inbjudningskortet som jag gav till dig? Har du tackat ja till den här festen? Sista allmänningsdag står det RIP på. Det är sista dagen du har att tacka ja, det är sista dagen du lever här på jorden. Och har du inte tackat ja, no party for you next. Har du inte tackat ja, det är för sent att ångra dig när du står inför himlen och så ser du den här, det finns säkert godare saker än att vända upp där på bordet, men så ser du allting som du skulle ta del av, men sen tänker du, shit, jag har glömt inbjudningskortet. Jag har glömt att ta med det, jag har glömt att tacka ja. Istället så satsar jag på min karriär, istället satsar jag på min häst, istället så satsar jag på min fru och allt det där som är jättefint. Men det är inte där jaet finns i denna festen. Och det jag är, finns bara hos dig och från ditt hjärta till honom. Och enda sättet för dig att komma med på den här festen är att du tackar ja till den här inbjudan som Jesus har gett dig. Och jag tänkte säga, skyll dig själv om du inte gör det. Men det får man inte göra om man är snäll och pastor som jag. Så kanske Jonis kan säga det. Säger du det? Just det. Hör ni. För det är upp till dig och till mig vad vi gör med våra liv. Och med ditt liv och med mitt liv. Om jag skulle få bestämma att du skulle komma till himlen. Jag skulle jättegärna kanske allihopa av er. Kan hända att jag sur på någon så du inte får vara med. Men de flesta av er ska säga. Men absolut, kom med på den här festen. Den absolut bästa festen som någonsin kommer att äga rum. Och det är 24 timmar om dygnet. Och finns alla fina grejer där. Och disco och allt som ni håller på med. Men jag har inte rätt att ta med det. Står på mitt inbjudningskort så står det bara en person, ingen avec. Det betyder ingen kompis, vän, själsfrände. Den står bara för en person. Och du och jag, vi måste själv avgöra, vill vi med på den här festen? Eller säger vi, screw you Jesus, I'm going to my own party, it's hell. Alltså, det andra alternativet nämligen, den där rykande formen. För du och jag, vi måste själv avgöra när Gud kallar oss. Tackar vi ja eller tackar vi nej? Och enda sättet som vi gör det är genom att vi säger till honom själv, ja Jesus, jag vill med på den här festen, ta du hand om mitt liv. Må du vara grunden för mig. Må du vara den som hjälper mig hela livet. Så det är min fråga, min sista, och nu är det femte och det brukar vara sista gången jag säger det här. Till sist. Om Jesus idag frågar dig, vad har du sagt på ditt inbjudningskort? Så vet du nog om det är ja eller nej till honom. Har du gett över ditt liv till honom? Så att han får styra dig, han får kontrollera dig. Det är inte så farligt som det låter. I dessa västländska kulturer så är vi så rädda för allting som har med kontroll att göra. Men du måste själv avgöra vad du säger till honom. För jag kan inte göra det. Och inte ens Gud själv kan göra det. Men så säger du, älskar inte Gud mig? Jo, men älskar du honom? Jag argumenterade med en ateist här någon gång för ett par år sedan. Så sa han så här, men om Gud älskar alla människor, varför kommer inte alla då till himlen? Och jag sa, unge man, om Gud älskar alla människor så tvingar inte han dig att vara med honom om inte du vill det. För så är det. Han bjuder oss av fri vilja och du behöver inte vara med om inte du vill. Och du kommer ångra dig om inte du vill det. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig Herre för att du är god, fast vi själva är så långt ifrån det som möjligt. Vi tackar dig Jesus Herre att du dog för oss. Vi tackar dig Jesus att du har någonting fantastiskt planerat för oss. Och jag ber dig Gud för dessa fina människor som du har skapat med egen hand. Och du sa det, det var mycket bra. Jag ber Jesus för oss allihopa att vi ska tänka på vårt inbjudningskort om vi har sagt ja eller nej till din fest. Herre Jesus, hjälp oss idag att se klart och tydligt vart vårt liv är på väg. Om vi är som den första som ursäktar oss över, för vi vill hellre ha massa saker, vi vill leva ett liv i lyx. Eller om vi är den andra personen, då vi bara vill prestera massa saker, vi sätter vårt värde i saker som vi gör och sysslar med. Eller om vi är som den tredje personen som sätter vårt värde i våra känslor, dit vi riktar våra känslor på gott och på ont. Eller om vi är den här fjärde personen som säger ja tack Herre, jag ger dig, tackar ja till din fest, jag vill komma med Herre, jag vill ge mitt liv till dig, jag vill att du ska hela min insida, jag vill att du ska göra att jag börjar tycka om mig själv, jag vill att du ska hjälpa mig förlåta människor som har varit dumma mot mig. Jag vill Jesus Herre, komma med dig Herre. Jag vill Jesus att du ska hjälpa mig varenda dag. Jag vill Jesus att du ska ge mig en inre tillfredsställelse, en inre glädje som jag aldrig någonsin förra upplevt. Jag vill Jesus att du hjälper mig Herre i den här världen. För den är ganska svår och jobbig ibland. Jag ber dig Gud, om det finns sådana människor här så ber jag Herre, kalla dem just nu Gud till dig. Kalla dem Herre till dig Jesus, för du älskar dem. Du älskar inte dem Herre för vad de har gjort, för vad de äger, vad de känner. Du älskar dem bara för det som de är. Vi kan aldrig Jesus förtjäna den gåva, den inbjudan som du har gett till oss. Utan vi får bara tacka ja eller nej till den. Jag ber dig Gud för alla här inne som ännu inte känner dig Jesus. Jag ber dig Gud att idag Herre ska människor få ta beslut i att följa dig Gud. Jag ber Jesus att idag ska människor få lära känna dig och på något sätt få uppleva det bästa livet. Av det liv som jag i alla fall personligen tycker finns här på jorden. Nämligen att få känna dig som en personlig bästa vän. Herre Jesus, låt oss kunna somna idag. Med en sån inre känsla att jag vet att jag är älskad av universums härskare. Jag är älskad av honom som har skapat alltihopa. Och som vill mitt bästa och som alltid vill hjälpa mig. Jesus hjälp oss. Amen. Vi ska sjunga ett par sånger här mot slutet. Men när vi sjunger det så ska jag vilja ge dig chansen att idag få lära